porträttet.
Och jag skriver om varenda bokstav, varenda punkt. Jag klipper inte och klistrar. Om inte jag som är upphovspersonen till den här texten klarar av att läsa igenom det här och skriva ner alla bokstäver en gång till, hur ska jag då kunna kräva av en läsare att stå ut och läsa det? Så tycker jag att det blir för träligt att liksom rapa upp det här en gång till. Då skippar jag det. Så jag är ganska hård.
Maria Hamberg har kallats både arbetarlitteraturens förnyare och Norrlands förente. Men själv värjer hon sig mot etiketter. Att hon skulle bli författare var inte givet. Hon är bonddottern som läste till läkare men hoppade av och blev svetsare och plåtslagare. Sen jobbade hon på KF-fabrik och lastbilsfabrik. Tack vare att det var mördande tråkigt vid det löpande bandet och tack vare en svärmor som inte ville ha Marias nedskrivna recept i födelsedagspresent tog författandet fart. Maria var 48 år när hon debuterade, men konsten att förmedla en bra historia hade hon lärt sig tidigt.
Jag är alltså född på en slänt i Skuleberget på 50-talet, innan tvn fanns. Det fanns mycket mer levande diskussion och samtal mellan människor än vad det gör idag. Jag tror att jag är en del av en berättartradition. Jag har pratat och jag har berättat och jag har berättat. Så stämningen som blir när någon berättar, som när farbror Nicke, mammas gamla farbror, hur han berättade om 1868, då var inte han född. Men hur hans föräldrar hade berättat om 1868 och hur kallt det var och nödåren som var då. Hur de till exempel åkte släde över isen på midsommar för att komma till kyrkan. Så alla satt och stampade med fötterna och alla satt och slog med lovikavantarna mot varann. Så det var ingen som hörde vad prästen sa. Jag tycker fortfarande det är jätteroligt. Så om jag skulle skriva om de här som satt där i kyrkbänkarna så måste jag själv göra mig till någon som sitter på en kyrkbänk och frysa och känna. Och det kommer ta flera dagar att skriva det här jag berättar för dig nu. För att det tar jättelång tid och det kräver väldigt hög koncentration och det är skitjobbigt. Och man blir alldeles svettig. Eller jag blir det. Alltså jag blir helt genomsvett. Är det någon som ringer eller är det någon som stör, då bryts alltihopa och så fixar jag inte att gå tillbaka igen. Utan då får det bli nästa dag.
Maria växte upp på ett småbruk med mamma, pappa, stora syster och två yngre bröder. Pappa berättade mycket och läste mycket. Men det var mamma som skjutsade sina fyra unga till biblioteket varannan onsdag.
Så mina syskon lånade liksom en och två böcker. Men jag lånade alltid en hel kasse. Jag har aldrig riktigt vetat vad jag ska göra och vad jag ska bli. När jag gått ut gymnasiet så läste jag medicin. Jag var nästan 4 år. Så jag var ju nästan klar. När jag insåg det att det här ska jag inte bli. Så då slutade jag.
Hon flyttade till Luleå, utbildade sig till svetsare och jobbade som plåtslagare några år. Gifte sig med mannen hon fortfarande lever med, fick två barn och idag finns det även två barnbarn.
Och så flyttade vi till Stockholm och där fick jag ingen jobb som plåtslagare. Man är ju handikappad på grund av sitt kön alltså. När man har industriinriktning så här, då är man inte riktigt gångbar. Man har liksom två bröst för mycket.
I början av 1990-talet får hon jobb som lastbilsmontör.
Jag vantrivdes ganska mycket inne på Scanias lastbilsfabrik. Jag tyckte inte det var roligt att jobba där. Det var väldigt monotont, men det kan man ju stå ut med. Det hade många av mina andra jobb också varit. Men det var liksom, stämningen inne på fabriken var inte bra. Och arbetsledningen gjorde ingenting för att det skulle bli bättre. Utan det var mycket skvaller och mycket prat bakom ryggen. Och basarna som plockade upp skvaller. Det var ganska otrevligt. Vilket gjorde att jag, när jag stod och jobbade, så hade jag ingen att berätta mina historier för. Som jag hade haft förut. För då stod man ju och pratade och berättade roliga historier och skrattade och hade trevligt. Men här var det inte så. Utan då blev det istället så att man stod och tänkte. För någonting måste man göra. Man kan ju inte stå och tänka på det man gör.
Att ha tråkigt på jobbet bidrar till att skapa en författare. Och Maria, som fortfarande inte visste då vad hon skulle bli, får ytterligare en knuff i rätt riktning när svärmors födelsedag närmar sig.
Och så sa hon, då önskar jag mig i födelsedagspresent en berättelse av dig. Och så skrev jag en novell till hennes födelsedag. Ja, och så skickade jag in den och så fick jag betalt och på den vägen vart det. Då hade jag jobbat 5-6 år kanske på Scanias lastbilsfabrik i Södertälje. Och kände mig ganska fed up på alltihopa. Och höll på att fundera på vad jag ska hitta på med resten av mitt liv. Jag har alltid varit väldigt intresserad av matlagning och sådär. Men jag kanske skulle ge mig på det. Men min svärmor, hon var inte så intresserad av mat. Annars kanske jag hade blivit en kokboksförfattare. För det hade jag nog blivit. För jag hade nog gått in för det, tror jag, i så fall. Själv tycker jag att jag är väldigt bra att laga mat.
Detta är kring sekelskiftet. Innan tv-kockar som Mattina har slagit igenom och långt innan flödet av kokböcker har kommit igång i Sverige.
Det finns liksom trender i luften på något sätt som man inte riktigt vet om, men som man är en del av, därför att man är en del av ett samhälle och en strömningar. Och man förstår inte riktigt vad det är man plockar upp och när man gör det och på vilket sätt man ingår i alltihopa. Men det är ju ingen slump att det där händer. Och att jag kände att jag skulle börja med det där innan det hade hänt, det är ju också märkligt. Vilket tyder ju på någonting, att man är en del av någonting.
Kokbokstrenden fick andra ta hand om. När Maria fick ett friår var det annat som pockade på.
Och då hade jag ju tänkt skriva den där romanen som jag liksom hade gått och ruva på. Och som jag hade liksom en hel kartong med lappar med olika tankar, idéer, incidenter, anekdoter från den här lastbilsfabriken. Under tiden jag jobbade och tänkte att jag skulle en dag skriva om det här, så skrev jag ner saker på instruktionspapperna. Så det blev väldigt mycket baksidor. Och de där vek jag i fyra. En A4-sida som är viken i fyra delar. Den passar precis i bakfickan på ett blåställ. Jag kände att jag hade en uppgift att skriva om den här bedrövliga tillvaron inne på en lastbilsfabrik.
Men istället för skrivlust fick Maria skrivkramp.
Och så sa syrran det att liksom, ja, du får väl gå i kloster. Ja, du får väl föra på en sån här retreat. Ja, men där ska jag ju skriva, för där fanns ju ingen som pratade med mig eller någonting. Men istället blev det så att jag sov i tre eller fyra dygn. Men sen var det som att det lossnade någonting. Och sen när jag kom hem så tänkte jag, jag struntar i den där lastbilsromanen, den får vara. Jag skiter i den, tänkte jag. Och så fantiserade jag bara ihop en historia som blev Greklandssommaren istället. Som sen kom ut på Ordfront 2008.
Romanen handlar om industriarbetaren Betty, en ensamstående kvinna med tre vuxna barn och ett katastrofalt äktenskap bakom sig. Och nu var det att skriva fullt ut som gällde.
På vägen någonstans så träffade jag Aino Trossell. Jag trodde och kände det som att liksom det här med papper och penna, det är bra. Därför att, ja, det är liksom någonting med handens rörelser och minnet och kroppen, att det hör ihop på något sätt. Ja, visst, sa Aino, så är det säkert. Men att så där kan du inte hålla på, för då blir du aldrig färdig. Och det där är bara nys. Och du kan säkert få ut det där genom fingrarna också, tyckte hon. Ja, och jag tror att hon har rätt.
Har du början klar? Har du slutet klar? Gör du synopsis?
Nej, jag gör ju inte det. Alltså, det har ju Aino trots allt sagt till mig att det ska man. Man ska inte börja skriva förrän man har allting klart för sig. Utan man ska liksom vänta ända tills, det liksom, tills man är sprickfärdig och bara inte kan hålla sig. Och så skriver man i alltihopa. Men så gör inte jag. Jag har väl någon slags tanke. Och det var en av de här barnen som var en bild för mig som på något sätt triggade igång den här berättelsen och skapade berättelsen om Betty. Så här. Utan jag gör det liksom eftersom, så jag är inte riktigt klar över hur det kommer att gå medan jag håller på.
Skriver du om mycket?
Alltså, jag är väldigt omständlig i min skrivprocess. Jag tror att jag är jätteomständlig. Att jag har skrivit och sen när jag läser så känner jag, men oj, 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 vad platt det här är. Det är ju bara skit. Och sen så bara lägger jag ner en låda och tänker, ja, det där bryr jag mig inte om något mer. Och sen tar jag upp det och läser det och undrar, kan det vara något? Och så tar jag om allt upp från början. Så skriver jag om varenda bokstav. Men gör det liksom djupare på något sätt. Och fyller på och lägger till. Och så där håller jag på. Drömfabriken som kom nu 2010, den hade jag säkert skrivit om 7-8 gånger. Och nu den här Till min allra bästa vän, det var lite annorlunda. Därför den har jag skrivit på ett annat sätt. Alltså, man blir ju bättre. Allting är ju hantverk. Och man lär sig saker. Så jag har ju som förstått det att jag är lite för snabb ibland. Hon har ju rätt i det, Aino Trossell. Att man ska inte ha för bråttom. Tror jag att jag är bättre på att gå ner i min egen undermedvetna tillvaro. Så att jag liksom mer på en gång kan vara närvarande i texten. Så den har jag inte, det har knappt skrivit om alls. Utan där är det mer att jag liksom har lagt till och lagt till och lagt till. Och sen tagit bort.
Skrivprocessen är bara hennes egen.
Inte att jag lämnar ut texterna. Aldrig i livet. Never ever. Nej, alltså, då skulle ju någon ha synpunkter. Vad jobbigt det skulle vara då.
2009 lämnade Maria och hennes man Stockholm och flyttade tillbaka till Ångermanland och Ångermanländskan.
Jag visste det nog när vi flyttade upp. att det var en del i det, att det drog, att jag ville hit igen. Det är ju som ett annat språk. Det är ju som ett modersmål. Den ångmanländskan som jag är uppväxt med, den har ju genus. Och i och med det så är det liksom som att människans umgänge med tillvaron blir annorlunda än den blir i den objektifierade högsvenskan. Liv, natur, livet finns liksom i tillvaron på ett annat vis. Och i och med det så måste man umgås med tillvaron på ett annat sätt. Så att det är inte bara själva språket, utan det är inställningen till livet på något sätt som formas av, eller som visar sig i språket.
Paret bor i ett hus i Ullånger. Där har Maria sitt skrivbord, proppfulla bokhyllor och en trädgård fylld av odlarglädje. Det är på förmiddagarna hon skriver och det brukar bli omkring 2 timmar.
När det blir bra, då glömmer jag liksom tiden. Jag glömmer var jag är någonstans. Jag är liksom inne i den. Jag har liksom skrivbordet mot ett fönster, mot en fantastisk utsikt. Och det är liksom, ja men så himla fint va. Men jag tittar aldrig dit. Jag skulle lika gärna kunna sitta i en garderob.
Hon kallas arbetarklassens förnyare. Och 2012 får Maria ett prestigefyllt pris.
Just att jag har kvinnliga arbetare med är ju lite grann nytt va. Och sen att det är en modern fabrik gör ju naturligtvis att det kallas för förnyare på något sätt.
Och du fick Iva Lo,
ja, men du,
priset.
Inte dumt. Nej, det är stort. Det är jättestort alltså. Det är fantastiskt stort. Inte bara det att det är en väldig massa pengar. Men alltså att liksom få ställa sig i den där raddan av, som jag tycker, förnämliga författare. Det är ganska häftigt.
Men vilka litterära förebilder har du då?
Ja, det har jag ju Iva Lo. Han har jag läst fram och baklänges och bråkat med för att jag tycker inte att han har rätt alltid. Och han har fel många gånger och han är lite trälig och lite gubbig och allt uppe det där. Och ändå är det någonting som är viktigt där. Det är någonting som är väldigt bra. Ja, det är väl hans inställning till människorna kanske som gör att jag liksom gillar honom. Ja, vi tycker lite synd om dem, båda två. Att de hamnar i den här skiten, inte riktigt tar sig därifrån och... Jag känner mig som arbetare. Jag kommer aldrig sluta vara det. Och jag tror att han alltid var statare. Jag känner mig som arbetare och jag är författare och jag har skrivit om arbetare. Och då tycker väldigt många journalister framförallt, och litteraturvetare och kännare av litteraturen, att man ska kallas för arbetarförfattare. Jag kan känna mig stolt över det ibland, men alltså, jag har aldrig någonsin hört Per Wessberg kallas överklassförfattare.
Att bli placerad i fack är ingenting för Maria. Men 2017, när hennes roman Till min allra bästa vän kommer ut, lägger kritikerna till ännu en beskrivning av hennes författarskap.
Då blir du kallad Norrlands Ferrante.
Mm. Det är ganska häftigt. Det är väldigt, väldigt häftigt. Ja, det är jättehäftigt.
Hade det gått som hon hade tänkt, hade hennes roman om kvinnlig vänskap, den om vännerna Kristina och Annabelle, kommit ut ett par år före italienska Elena Ferrantes succéböcker på samma tema.
Så mitt manus var i stort sett färdigt. Och jag hade i stort sett redan skickat in det, eller jag hade förvarnat att jag skulle komma med ett manus. Jag blev ju, alltså, som man säger på ångmanländska, jag vart ju sint. Va? Här har jag skrivit en bok om väninne. Och sen så kommer det ut en sån här bästsäljare som handlar om väninne. Men det är inte typiskt. Och då är det igen det där intressanta att liksom, det finns liksom, det är som strömningar som finns. Och de är inte begränsade ens geografiskt. Här är det västvärlden då, det som delar någon slags associativa tankar eller vad det kan vara för någonting. Att det liksom, saker påverkar vartannat och vad det är som triggar någonting. För att, jag menar, jag vet inte hur länge hon har dålig på. Jag visste ju inte att hon skrev på en sån bok när jag höll på.
Det var en hjärntumör som hade kommit i vägen.
2010 blev jag akut opererad för en tumör på hypofysen. Och det hade kunnat gå ganska illa, men nu överlevde jag. Så att nu är det bonus. Detta är bonuslivet.
Idag lever Maria med den ovanliga sjukdomen Addisons sjukdom, som gör att hon inte producerar det livsviktiga hormonet kortisol. Det påverkar hennes liv och gör att hon inte kan skriva skönlitterärt, skriva recensioner och föreläsa på samma sätt som förut.
Jag tycker bäst om rutiga dagar. Så där ingenting speciellt händer. Där den ena är den andra lik, det tycker jag är absolut bästa. Då, liksom, då får man plats med eget tänkande. Om det blir för mycket avbrott och för mycket utifrån kommande stimulans, då måste man ju ta in det. Och då får man inte plats med sitt eget tänkande.
Vad är det som driver dig att skriva?
Lust, tror jag. Det är roligt. Man lär sig själv någonting på vägen, jag tror att det är det. Egentligen är det lite konstigt, därför att det är egentligen ganska plågsamt. Därför att man får där rota i sig själv. I förhållande till insatsen kan jag tycka att resultatet är ganska litet. Det kan ändå att, liksom, att man suttit 2 timmar och var alldeles genomsvettig. Och sen har man skrivit liksom 2000 tecken.
Vad är det bästa med att vara författare?
Ja, men alltså det är ju det att man styr sin egen tid. Och i och med att jag har varit industriarbetare större delen av mitt liv, så är det ju liksom absolut lyx. Man kan ligga på morgonen i sängen och tänka så här, vad ska jag göra idag?
Drömfabriken och Till min allra bästa vän finns som talböcker på Legimus. Hösten 2018 släpps romanen Allt under himlens fäste. Och 2018 får Maria Birger Norman-priset. Men trots att hon prisas för sitt skrivande köper det inte trygghet.
Att jag har fått jättemycket beröm nu, och att jag har fått Ivar Lo-pris och att jag får mera stipendier, och det säger ju ingenting om vad som kommer framåt. Det är ju inga garantier för att de kommer att tycka att nästa är bra. Så att man är alltid lika osäker.
Vi har hört Maria Hamberg berätta om sitt författarskap. Och jag som träffade henne heter Monica Gustafsson.
Vi kan förtydliga att detta porträtt gjordes under 2017. Och vi tillägger att hennes senaste bok, Allt under himmelens fäste, släpptes i förra veckan 2018.